EU-politiken tippas bli en svår nöt att knäcka för Finlands kommande högerregering som bäst manglas fram i ständerhuset i Helsingfors. Högernationalistiska sannfinländarna är högst skeptiskt inställda till EU i allmänhet och i synnerhet till gemensamt ekonomiskt ansvar och solidariska skulder. Hur svår kommer EU-politiken att bli när EU vill ta mera gemensamma lån eller när flyktingarna över Medelhavet blir fler? Det här ska vi prata om i nyhetspodden idag. Jag heter Jonna Nupponen och med mig är Svenska Yles Europakorrespondent Mette Nordström. Hej Mette.
Hej hej.
På EUs bord ligger frågor som kommer att få sannfinländarna att flyga i taket. Gemensamma lån och gemensam migrationspolitik är kanske de svåraste frågorna. Men vad skulle du tippa vara det i EU-politiken som först ställer till det för den nya finländska regeringen?
Ja, EU befinner sig nog nu i en situation där man mer än någonsin behöver visa sin styrka och också fortsätta att visa sin enighet, eftersom EU i högsta grad nu har blivit en geopolitisk maktfaktor just på grund av det ryska anfallskriget i Ukraina, och det här kräver också pengar. Så det rimmar ju illa med den traditionella sannfinländska synen att det ska vara ett mindre EU som slukar mindre pengar, ifall man alltså håller fast vid den här synen.
Mm. Sannfinländarna bytte nyligen grupp i EU-parlamentet bort från den mer extrema högerpopulistiska och EU-kritiska ID där de har suttit sedan 2019. De bytte till gruppen som de satt i förut, ECR. Vad är skillnaden mellan de här grupperna?
Precis som du sa här, så är det egentligen fråga om att de övergår till en mer moderat grupp, det vill säga den här politiska gruppen som kallar sig Identitet och demokrati, som man nu lämnar. Så det är en ytterhögergrupp där då bland annat de stora Italiens främlingsfientliga Lega, det högerextrema franska Nationell Samling, känd under Marine Le Pen, och likaså också högerpopulistiska tyska AFD. Det är de stora. Från Norden finns Dansk Folkeparti och då alltså sannfinländarna som nu lämnar den här gruppen. Det är en ganska ny grupp. Den bildades efter Europavalet 2019, då de här krafterna då ville samla sig till en EU-kritisk och högerpopulistisk grupp, och det blev den femte största av 7 grupper. Medan ECR, som de nu flyttar över till, så den förkortning för europeiska konservativa reformister. Och det här är alltså en mer moderat och reformvänlig, men nog nationalkonservativ. Det är en lätt euroskeptisk grupp, och det är den sjätte största av 7, så den ligger ganska lågt ner här på i rangordningen. Men här ingår också kända partier som till exempel Polens Lag och Rättvisa. Italiens premiärminister Melonis parti, Italiens bröder, hon är för övrigt ordförande för den här gruppen. Och från Norden, Sverigedemokraterna, och det är den här gruppen som sannfinländarna ansluter sig till nu.
Vad är din bedömning, varför byter sannfinländarna grupp just nu?
Ja, de meddelar ju själv att på grund av Rysslands anfallskrig så har den här säkerhetspolitiska situationen förändrats radikalt, säger de, och att det då behövdes en omvärdering av deras internationella nätverk. Och just den här tidpunkten så hade ju förstås tolkats dels som att det var för att snygga upp det egna anseende inför regeringsförhandlingarna. Vad som svärtar det här anseende, så det handlar ju snarast om de här Rysslandskopplingarna som finns inom ID-gruppen, där det då finns klart Rysslands vänlighet. Och inte bara det, utan också direkta kopplingar till Kreml, som till exempel italienska Lega-partiets Matteo Salvini har stått för. Så det handlar nog mycket om säkerhetspolitik och nätverk.
Sannfinländarna har ju sitt partiprogram ett mål att på längre sikt gå ur EU, eller att Finland ska lämna EU. Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra har ju nu sagt efter riksdagsvalet att man inte kommer att driva på det här EU-utträdet. Men de är ju inte ensamma i EU. Det är inte det enda populistparti i Europa som drömmer på något sätt om att lämna EU. Hur många andra vill lämna EU i EU?
Ja, det har ju varit faktiskt drivkraften väldigt länge, men det som är intressant är att notera att man kan helt allmänt säga att de här högerextrema och högernationalistiska partierna, de talar inte längre så högt om EU-utträde. Det såg vi redan, Frankrikes Marine Le Pen har redan alltså för en tid sedan övergått från att kräva ett Frexit till att vilja då förändra EU inifrån. Och samma ser man bland andra europeiska nationalistpartier. Alltså de har en politik där man säger att man motsätter sig federalism, man vill ha mera för nationalstaten att säga till om och mindre Brysseldiktat, men man vill inte lämna EU utan man vill reformera EU. Och en orsak är ju nog den väldigt svåra Brexit-processen. Storbritanniens utträde har varit ett avskräckande exempel. Så allt det här som vi hör också om Jimmy Åkesson som vill utvärdera Sveriges med EU-medlemskap, så det är en ganska typisk retorik egentligen, men de här högernationalistiska partierna agerar ju nog på det här sättet att det är inte EU-utträde som är det viktiga.
Om vi ska fundera lite på de här frågorna som kan ställa till med problem, åtminstone för den finländska kommande regeringen. Vi ser ju nu en stor solidaritet inom EU gentemot flyktingar från krigets Ukraina, men hur ser det ut med solidariteten när det gäller flyktingar från annat håll?
Ja, Ukraina-flyktingarna har ju fått en alldeles special status inom EU, men när det gäller andra flyktingar så handlar det ju nog än en gång om skillnaden mellan de EU-länder som är mera utsatta för en tillströmning av flyktingar och migranter. Vi har ju ett läge där antalet flyktingar och migranter ökar igen över Medelhavet efter att coronakrisen hade delvis satt en stopp på det, eller minskade åtminstone. Och då har vi främst igen Italien, men också Grekland och Malta som har krävt då en större solidaritet i fördelning av flyktingarna. De hör ju till de länderna som först får ta emot de här som kommer över Medelhavet.
Mm. Ja, för den här migrationspolitiken den väcker ju känslor i nästan alla medlemsländer och har gjort det ganska länge. Och det är ju då en av Sannfinländernas stora stötestenar också. Framförallt den här gemensamma flyktingpolitiken och det här solidariska ansvaret för de migranter som kommer. Men vad händer inom migrationspolitiken i EU just nu?
Det allra senaste är ju att Europaparlamentet godkände alldeles nyss en ny migrations- och asylpakt. Och det innebär att man kan inleda slutförhandlingarna med medlemsländerna och man siktar då på att det ska vara klart nästa år. Den här nya pakten handlar då mest om att man ska ha en effektivare mottagning vid gränsen. Man ska också snabbare kunna sända hem migranter. Och så är det också en liten nedtonad sån här solidaritetsprincip som ju har varit väldigt svårt att enas om. Nu talar man mer om att i nödsituationer så ska andra medlemsländer också vara tvungna att hjälpa alltså varandra.
Sannfinländarna har ju många systerpartier i Europa, populister och högerkonservativa som sitter i sina länders parlament och regeringar och också representeras i EU-parlamentet. Om den här migrationspakten nu det där landar på alla enskilda medlemsländernas bord här under det kommande året, så hur stort stöd skulle du säga att Sannfinländarnas njugga inställning till invandring har i EU?
Det kanske är intressant att notera att just när det handlar om den här asylpakten så när parlamentet, Europaparlamentet röstar just om den här pakten, så var det de tre största politiska grupperna som avgjorde, som alltså gav grönt ljus och på det sättet gick den vidare. Och det var Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Liberalerna. Så Sannfinländarna och de andra, så de är ju inte de största grupperna. Men jag skulle säga att överlag så kan man ju nog förstås se den här överlagen striktare linjen när det gäller migrationspolitiken som då återspeglar de här, den inhemska politiken i medlemsländerna. Och det är inte bara specifikt för högernationalisterna. Till exempel här för några månader sedan var ett toppmöte i Bryssel angående just det här. Och då var det 8 länder som på förhand hade krävt helt enkelt att nu måste vi ta tuffare tag mot migrationen. Och där fanns Danmark, de baltiska länderna, Slovakien, Grekland, Malta och Österrike. Samtidigt så ser vi också det här fenomenet som bara växer till sig. Det är ju det att man bygger gränsbarriärer runt om i Europa vid EUs yttre gränser.
Ekonomiska politiken då, det som det lär bli bråk om ganska snart är pengar. Ska EU fortsätta att ta gemensamma lån och ska EU fortsätta med stödpaket i enskilda länder som hamnar i ekonomiska problem? Hur stor skulle du säga att den politiska pressen inom EU är att fortsätta att ta gemensamma lån?
Där finns nog ett ganska stort tryck och då är bakgrunden igen att det behövs ju mera pengar. Inte då bara för den här gröna omställningen, det vill säga den här övergången till grön teknologi, utan också för att bistå Ukraina på olika sätt. Och när det gäller den gemensamma låntagningen så ser vi igen en sån här klassisk tudelning inom EU där en del då förespråkar medan andra är emot det och bland motståndarna finns då Finland. Kommissionen väntas nu inom kort föreslå att man grundar en så kallad suveränitetsfond då för att klara av den här gröna omställningen. Finland har motsatt sig den här fonden, men det verkar som att det är oundvikligt att den grundas. Men den stora frågan är hur den ska finansieras och om det då ska ske med gemensam låntagning, precis som du nämnde här. Det togs ju ett gemensamt lån då tidigare för att underlätta återhämtningen av coronakrisen. Då sa man att det skulle ske enbart en gång, det var löftet. Och det som ju är intressant att notera, det här handlar ju inte bara om sann finländsk politik, det här handlar också till exempel om Samlingspartiet nu. Samlingspartiet hade ju många förbehåll för att ge grönt ljus för det då, så det är ju också väldigt restriktiva.
Ja, den här återhämtningsfonden väckte ju ganska mycket rabalder och i Finland gjorde sannfinländarna allt och lite mer i riksdagen för att stoppa den. Sannfinländska ledamöter läste till och med sagor i plenum för att dra ut på den här debatten så länge det bara var möjligt. Nå, Finland godkände ju den här fonden, men med långa tänder. Och Samlingspartiet som då satt i opposition var med på det med vissa förbehåll. Vad är din bedömning? Hur svår kan den här frågan om mera permanenta gemensamma lånen nu bli i EU?
Jag skulle säga att frågan om pengar är alltid svår och det blir ju inte lättare av att det är 27 väldigt olika länder med olika finansiella situationer. Här finns ju den här, som sagt, den här nord-syd-indelningen där det då finns en grupp som kallas på engelska The Frugal Five. Och det är Finland, Danmark, Sverige, Nederländerna och Tyskland som då har varit emot att ta lån för att då hjälpa sydliga länder som då har en sämre eller en dålig hushållning. Och det här var också mycket klart under regeringen Marin. Man har betonat att det finns pengar i olika EU-fonder som man kan ta allra först av. Men fortfarande så finns ju i bakgrunden allt det här som egentligen kriget i Ukraina har fört med sig. Det vill säga att det är energikrisen som har satt fart på gröna omställningen för att bli oberoende av rysk energi. Och också det nationella försvaret måste byggas upp. Och just det här som jag tidigare nämnde, alla pengar som Ukraina behöver. Så det här är ju nog en svår sits.
Just nu är det ju då förstås högaktuellt i Finland att fundera på hur vårt förhållande till EU möjligen förändras om sannfinländarna tar plats i regeringen. Sannfinländarna poängterar väldigt starkt nationell suveränitet och att alla EU-länder ska få bestämma själva. Har ett litet land som Finland någonting att vinna på att betona de enskilda medlemsländernas roll över ett gemensamt EU?
Ja, Finlands EU-politik ska väl utgå från de behov och möjligheter som Finland har, men jag skulle säga att det är en annan fråga egentligen och mer central är det att ha Finland som ett litet land möjlighet att påverka EUs beslutsfattande. Och här är ju verkligen samarbete nyckelordet, att söka sig till likasinnade EU-länder. Och ett exempel just från finanspolitiken så var när Finland tillsammans med en grupp andra länder slog ihop sig för och det strängaste varna kommissionen för att lätta på reglerna för statsstöd till företag. Och det här ansåg man då att det var tillsammans med andra småländer som man då ansåg att småländer inte då kan hävda sig i konkurrensen med stora länder som har djupare fickor. Så det här skulle jag också säga att gäller högernationalisterna. Det krävs alltid samarbete utanför den egna politiska sfären för att få saker igenom i EU.
EU-parlamentarikern och samlingspartisten Sirpa Pietikäinen sa ganska träffande att det finns en inställning till EU som till buffén på Sverigebåten. Att vi ska nu se hur mycket vi kan få loss för den där 20-kan och så struntar man i att se EU som ett forum där man löser gemensamma problem. Vilka stöd skulle du säga att den här EU-kritiska och Sverigebåtsinställningen har i EU?
Ja, vi återgår till högernationalisterna och det som är ganska typiskt just för dem är att trots att man har den här starka EU-kritiken kritiken så är man väldigt splittrad i frågor som berör det egna landet. Så där till exempel sannfinländarna tycker att man inte ska behöva betala för andra, så är deras kollegor i Italien av motsatt åsikt, för Italien är ju starkt beroende av pengar från EU. Och där Italien tycker att man ska omfördela flyktingar mellan EU-länderna, så är ju sannfinländarna också, den ungerska Viktor Orbáns Fidesz-parti, helt emot det. Så det är väldigt motstridigt här då man försöker hitta en gemensam linje i en hel del frågor.
Mm. Stort tack för den här förklaringen, Mette Nordström.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Tekniker idag är Micke Andersén och producent är Ami Lassila. Glöm inte att favoritmarkera oss på arenan så du inte missar ett endaste avsnitt och fortsätt lyssna på oss.